En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Just nu så pågår förhandlingar om Ukraina. Och vi vet inte riktigt vart de tar vägen, men vi tar en liten temp på det. Och sen står vi inför årets största säkerhetspolitiska händelse. Rikskonferensen Folk och Försvar som firar 80 i januari. Om det ska vi prata i dagens höjd beredskap. Välkommen!
Vår beredskap är god.
Ja, då sitter vi här, jag Anders Lindberg, och med mig i studion har jag Johan.
Victorin, Intilgrupp.
Och så har vi med oss på länk så har vi Amanda.
Wollstad på platsen från Skåne.
Och Patrik.
Och sen en tankesmedjan Frivärd.
Ja, och man kan väl, vi kan väl börja i liksom den stora världen där ute som håller på och spränger sig själv i småbitar. Johan, vad är det som händer med de där förhandlingarna? Ja, eller vad man ska kalla dem.
Det är nog många som frågar sig, även jag. Det verkar ju inte som man når ända fram. Ryssland försöker ju med stöd från Vita huset, verkar det som, påtvinga Ukraina en överenskommelse som skulle ställa Ryssland i mycket bättre dager och vinna fördelar som man inte har uppnått på stridsfältet. Och mot detta står då Ukraina med europeiskt stöd så gott det går. Det är svårt att läsa ut egentligen hur långt man har kommit. Trump försöker att ge en bild av att man nästan är framme, vilket jag inte alls tror att man är, eftersom det handlar bland annat om territorium. Och där är ju läget sånt då att operativt sett så ligger Ukraina nedgrävt i befästningar längs hela frontlinjen, framförallt i Donbass-regionen då, de två regionerna som finns där, Donetsk och Luhansk. Och då vill man ju inte ge upp de ställningarna. Och det förekommer väldigt konstiga begrepp som att man skulle ha någon slags fri zon och ukrainska styrkor skulle retirera. Men det skulle ju bara innebära att ryssarna skulle så småningom bara rulla in och ta över de här befästningarna, och sen så skulle man har ett betydligt sämre läge för Ukrainas sida. Samtidigt så slåss man ju om en stad som heter Kupiansk, som numera är en ruinstad förstås, som många andra städer i den där regionen. Där då ryssarna försöker sätta bilden av att man når framgångar på stridsfältet för att på den vägen påverka Trump och hans anhängare om att det här är liksom meningslöst och det är en väldigt bra deal som Ukraina håller på att få. Och då har Ukraina gått till motoffensiv och har igår kväll, vad jag förstår då, egentligen rensat hela Kupiansk. Och Zelensky själv var ju nere för några dagar sedan och lät fota sig själv på en selfie och visade att han var där några dagar eller 4-5 dagar efter att Putin hade inbjudit internationell media för att se att bevisa att man hade tagit Kupiansk. Då. Så det, vad som händer på stridsfältet är väldigt, väldigt viktigt i det här. Samtidigt är ju alla de här fyra aktörerna som är inne pressade på olika sätt. Ryssarna har problem med sin energiproduktion eftersom man då A är utsatta för sanktioner på skuggflottan och B ukrainska anfall mot energisystemen, eller energiproduktionssystemet i petrokemisk industrin. Trump har det också besvärligt, både i såna här mer illustra frågor som kring Epstein, men det är också så att kongressen instiftade ju National Defense Authorization Act nyligen, där man säger att det är kongressen som bestämmer hur mycket trupp det ska vara i Europa exempelvis. Så det kan inte Trump göra som han vill med, utan han får underskrida 76 000 soldater under högst 45 dagar. Det är det som gäller. Nu är ju Trump överbefälhavare, så han kan ju välja att inte göra någonting om det händer något. Så att det är det som är det stora problemet. Men det är en press i alla fall, och det är en politisk förlust för Trump. Det är viktigt att kongressen har gått samman där och stiftat en lag kring detta. Ukraina, där har ju Zelensky problem med den korruptionsskandal som har varit och som pågår fortfarande, och det utredning pågår. Och sen har ju då Europa problem med att man inte liksom, man är inte riktigt helhjärtad, utan man spelar fortfarande ett spel att försöka, eller spel, man, en verksamhet att försöka få så bra det går för Ukraina, as long as it takes. Men man måste ju slå den ryska armén i Ukraina för att få en riktig fred och återvinna sin frihet och sen få en fred.
Alltså i medierapporteringen, det här får man ju ta med en nypa salt, så förekommer ju uppgifter om att USA kräver att Ukraina ska göra territoriella avträdelser och ge Donbass, även de delarna som Ryssland inte idag ockuperar, till Ryssland. Är Trump på vår sida eller är han på Putins sida, om man uttrycker frågan lite brutalt?
Alltså i effekt är han ju faktiskt på Putins sida. Man måste också komma ihåg att Putin höll ju tal här i nu på förmiddagen till ryska försvarsministeriets ledning, tv-sänt. Och där är ju budskapet att den här special military operation, den kommer att fortsätta liksom hela tiden. Och vi ser att väst förbereder sig för ett stort krig, och det är alltså deras fel. Och om Ukraina och deras partners liksom slänger den här förhandlingen i diket, då kommer vi fortsätta. Så att man har ju gjort maximalistiska krav som man har liksom skickat via Witkoff in i de här förhandlingarna, och det är ju det man vill uppnå, eller nästan det i alla fall. Det är klart att man kan tänka sig att ta några mindre betydelsefulla, men det här med territoriet är otroligt viktigt för Ryssland, för man har ju skrivit in det i sin egen konstitution att det där är ryska territorier, och det gör ju att de kommer ju inte, det kommer ju behöva ske någonting på stridsfältet.
Jag tänker, Amanda, jag lyssnade på Friedrich Merz här för någon dag sedan, som ju höll presskonferens, och han jämförde de här förhandlingarna med att borra i hårt trä. Alltså, vad spelar Europa för roll, skulle du säga, eller vad kan Europa spela för roll här?
Europa kan ju spela en väldigt stor roll om man ser till att faktiskt stå vid det man har pratat om så länge, och ta över så pass mycket stöd till Ukraina som bara möjligt, så att Ukraina inte är beroende av den i bästa fall opolitliga, i värsta fall rent fientliga amerikanska administrationen, och har handlingsutrymme i förhandlingarna och någonting att faktiskt sätta emot. I övrigt så verkar ju Ryssland och USA väldigt intresserade. Jag skulle säga att det är en sak man faktiskt aktivt arbetar på, att utestänga Europa från förhandlingarna och från överhuvudtaget diskussionerna om både Ukraina och Europas framtid. Man försöker verkligen sätta den här bilden av stormakterna som gör upp över allas huvuden, samtidigt som ju Trump då och Trump-administrationen attackerar Europa från andra håll. Vi har väl pratat lite om den här säkerhetsdoktrinen, den nya, och där kom ju läcker om vad som verkar vara tidigare versioner där man pratar uttryckligen om att försöka påverka utpekade länder för att få dem att söka sig bort från EU och utpeka EU, vilket man ju har gjort tidigare också, som någon slags fientlig konstruktion, en odemokratisk fientlig konstruktion som förtrycker europeer och ska motverka amerikanska intressen. Så att det är en uttalad taktik att försöka göra Europa irrelevanta.
Johan?
Jag glömde säga förut att en annan viktig faktor när det gäller Europa är också att imorgon ska man ju då samlas för att fatta beslut kring de här frysta ryska tillgångarna också, där Belgien står på ena sidan, kanske stödd av några andra länder till. Man verkligen måste övertyga Belgien om att släppa till det här. Det är den ena biten. Och sen har man ju fört in, som har varit då som en publik information, huruvida det stämmer, det går ju liksom inte att veta, men det här med att Ukraina skulle kunna få vara med i EU, som ju förut var upprinnelsen till Majdan och så vidare 2013-2014. Utifrån amerikanska och ryska utgångspunkter så har man ju ett intresse av att kanske EU till och med försvinner. Så det är ju inte ett speciellt långtgående löfte då, om man har det som en målsättning att EU ska liksom lösas upp utifrån olika utgångspunkter. Men där sammanfaller ju ryska och amerikanska intressen, vad det verkar.
Jag tänkte, Patrik, om man tittar på det som är kvar nu i de här förhandlingarna, eller det som är kvar, det är alltid väl kvar, men om man tänker på liksom det som ändå är fokus här med någon form av multinationell styrka, säkerhetsgarantier, territorier. Alltså, vad tänker du liksom kring det politiska i det här? Alltså, vad är det politiska manöverutrymmet för Europa i det här?
Jag tycker vi ska backa ett steg i frågeställningen, för vad vi ser nu är ju inte fredsförhandlingar. Vi ser olika typer av förhandlingsrörelser där olika parter försöker slippa sitta med Svarte Petter. Vi ska ju komma ihåg att det finns ju inga förhandlingar med Ryssland. Den förhandlingsrunda som är nu, det är ju snarast en amerikansk, europeisk, ukrainsk förhandling. Och sedan så ska ju det då kunna accepteras av Ryssland, och där är de ryska målsättningarna inte ändrade. Ryssland kommer med största sannolikhet att se det här som en hävstång och en paus innan man gör nästa aggression. För målsättningarna i grund och botten är de samma. Och en indikation på det här, det finns ju medieuppgifter om att Putin, när han var i New Delhi, har pratat då i termer om att befria Donbass och Novorossiya. Och Novorossiya är ju den ryska benämningen på ett område som är större än det som pratas om idag. Så även om det här så småningom landar i ett vapenstillestånd och något slags avtal, så tror jag att man är naiv om man tror att det blir en varaktig, stabil, hållbar fred. Och det för oss tillbaka till hur olika makter ser på fredsförhandlingar, som Kissinger beskrev. Jag tror att vi har nämnt det tidigare i podden, men att revolutionära makter som är revisionistiska då, som Kissinger kallar för, de ser det här ett avtal som ett steg innan nästa aggression, medan status quo-makter som är typiskt vad vi är, vad EU är, ser det här som ett sätt att få till en långvarig fredslösning. Och här kolliderar vi. Och det är det här som gör det väldigt farligt. Och Johan var inne på då vad som händer här närmast med de beslagtagna tillgångarna. Det blir ju en ödesfråga ifall Europa får ihop det eller inte. Lyckas man inte komma överens imorgon, då mörknar ytterligare.
Men jag tänker på varför jag ställer frågan om liksom vad de här olika klossarna är. Det är ju för att det verkar ju finnas ett tryck från amerikansk sida, inte minst, att liksom ha någon form av avslut innan jul eller innan årets slut. Liksom. Och de verkar ju kunna kasta Europa under bussen på alla de här områdena, jag vet inte. Så därför jag liksom funderar kring, alltså, vad är manöverutrymmet? För jag menar, om vi antar att USA stänger ner det här en efter en, inga säkerhetsgarantier, gör territoriella avträdelser, Europa kan väl bilda en multinationell styrka bäst ni vill, men den omfattas inte av artikel 5 och så vidare. Alltså jag ser ju den risken som ganska stor.
Europa har två val. Finlandisering och sönderfall, eller sätta sig själv på krigsfot för att hantera det här.
Johan?
Ja, nej, jag har ju sagt i flera år att man måste slå den ryska armén i Ukraina. Jag tycker det är en rimlig avgränsad målsättning som man borde, och återställa då respekten för gränser och det som då fanns i Helsingforsavtalet från 1975, att upprätthålla det. Det är vi skyldiga, och det har ju dessutom ett Budapest-moratorium också från 1994, så att som ju också var ett avtal. Så att det måste liksom, det kommer inte gå att backa. Så fort gör vi i EU, sviker vi Ukraina här, så då inbjuder det, precis som Patrik säger, bara till mer aggression. I minsta eftergift kring territoriet är den stora stötestenen.
Och om USA och Storbritannien inte vill hedra Budapest memorandumet längre, och Ryssland gör ju inte det, det är ju helt uppenbart, då får man väl ersätta Ukraina med kärnvapnen, som var en del av den överenskommelsen.
Men man kan säga att det sist senaste som har hänt, vi vet ju inte vad som händer imorgon nu med EUs förhandlingar. Det senaste som har hänt är ju det här som Johan förklarade, men som väl, om man ska uttrycka det på så här vanlig svenska, är att USA föreslår någon slags demilitariserad zon egentligen i Donbass. Och det är ju någon slags Kalle Anka-förslag. Det har ju liksom ingen relevans egentligen. Det är ju bara för att Ryssland ska kunna rulla in och ta det. Och det andra är att Ryssland, as we speak, just har avvisat då förslaget på vapenvila över jul. Vilket också säger en del, tror jag, om den ryska strategin. Att man är, alltså går man inte med på en vapenvila över jul, så är det därför att man vill kriga. Så att det finns liksom, förhandlingarna är, ja, det är en fördröjningsförhandlingar så att säga. De kommer att fortsätta.
Ryssland har ju köpt ett år här nu av europeisk handlingsförlamning och att USA har backat ut ur Ukraina på ett skickligt sätt. Så de har vunnit det politiska spelet det här året.
Men man kan ju säga det också. Att jag tror att Sverige, vi måste också fundera på en sak. Att tittar vi på, alltså, idag lägger vi ungefär 40 miljarder per år till Ukraina i stöd. Vi måste börja fundera på hur mycket stöd, hur mycket pengar är vi beredda att lägga i det läget att USA, ja, gör det som vi just nu sa, packar ihop och åker hem helt enkelt. Är det 80 miljarder? Alltså, när jag var liten så var en försvarsbudget alltid 40 miljarder. Liksom, nu lägger vi 40 miljarder till Ukraina varje år. Så att det är klart att vi måste ju också göra någon form av bedömning här. Så hur tar vi höjd för att USA drar, Johan?
Ja, inte hos någon, Anders, men det har ju hänt lite med kostnadsläget sen du var liten.
Jo, jag vet. Jag är tyvärr ganska gammal.
Nej, men det här handlar ju om att satsa resurser, både tid och pengar, för att undvika någonting som blir värre längre fram. Så att det är den typen av vägarna man måste göra. Så det är klart att vi har råd med det om vi vill och känner att vi måste. Och det pågår ju en omsvängning som man som lekman då kan se från utsidan. Vi har Merz som pratar om att det här kan bli, att vi kan behöva uppleva, eller våra barn kan behöva uppleva det som våra liksom, far- och morföräldrar upplevde i form av ett stort krig. Vi hade talet här som var dels från den nya försvarsstabschefen i Storbritannien och också den nya MI6-chefen i Storbritannien, alltså deras civila underrättelsetjänst, första kvinnan på den posten, Blaise Metriwelli tror hon heter, som egentligen började referera brittiska insatser under andra världskriget. Och det för mig, när jag lyssnade på henne, hon pratar om covert actions. Hon pratar om att man ska liksom börja forma vad det är som händer och vinna egna fördelar. Så att det kommer nog, vi får nog inte räkna bort att det kommer gå ner infrastruktursystem i Ryssland snart, eller att det sprängs någon konstig, märklig olycka någonstans, eller som ser ut som en olycka, någon bro som går sönder eller vad det nu kan vara för någonting. För här har man mentalt börjat svänga om, och hon skulle aldrig fått hålla det talet om hon inte har en ambitent bakom sig.
Mm. Ja, vi får återstå och se vad som händer. Det fortsätter ju saker hela vägen här framåt. Men en sak som vi vet händer, det är att det är Folk och Försvars rikskonferens, och den börjar då söndagen den 11 januari. Vi kommer ju inte ha tid riktigt att göra något poddavsnitt precis nära, men det finns ett program som har skickats ut, som är ett, man får väl säga, ett litet preliminärt program, för det är väldigt mycket så här to be confirmed saker i det, men ramen finns där. Och det är då, rikskonferensen är ju då söndag, måndag, tisdag, och den brukar ju vara oerhört väl bevakad medialt. Årets program skiljer sig lite ändå, kan man säga, från tidigare. Det är lite mer generaldirektör tungt liksom, om man uttrycker sig så. Men jag tänkte vi skulle reflektera lite om vad som ingår i det här programmet. Är det något vi saknar? Är det någonting som man kan ta bort? Och vad kan vi förvänta oss? Så att vi har tittat lite på programmet, och ja, kan vi inte bara reflektera allmänt utifrån det som ni läser. Programmet är då uppdelat i tre delar, ska jag säga, eller tre block egentligen.
Innan du går in på blocken, Anders, det finns ju en inramning på hela konferensens tema. Och det är ju, den har ju rubriken handlingskraft och leverans. Och det är liksom då pratar man om att Sverige och Europa står inför en avgörande prövning. Kan vi leverera den försvars- och säkerhetsförmåga som nya säkerhetsläget kräver, etc. etc. Så det är den tematiken de sätter. Och sen är det ju som du säger då, att det är tydligen 80 år.
Det är tydligen 80 år. Det här med handlingskraft och leverans, de har alltid så här teman som sen försvinner halvvägs in i konferensen. Men du har helt rätt i att det är handlingskraft och leverans. Och leverans i det här fallet är ju inte bara det militära försvaret, ska man vara medveten om. Utan det är det militära försvaret, det är det civila försvaret. Men det är också rent civila verksamheter. Alltså traditionellt så är det ju då tre delar i programmet. Det är liksom en militär del, det är en mera säkerhetspolitisk slash allt möjligt annat del. Och sen är det en del som är inrikessäkerhet. Och de här brukar traditionellt inledas av liksom försvarsminister och ÖB och så vidare i ena hörnet, utrikesminister och liknande personer i andra hörnet. Och sen brukar det vara justitieminister, rikspolischef och så vidare i tredje hörnet. I år så inleds konferensen med Ulf Kristersson och Magdalena Andersson. Och det är ju för att det är valår, så vill alla komma. Och det första blocket heter då Navigera i en orolig värld, och det kommer att vara söndag den 11 januari. Om vi börjar med liksom där, vad, så att säga, det är där det börjar. Och sen så fortsätter det här då, Europa under press heter nästa block, så handlar det liksom om just leverans då, det är mycket försvarsindustri och sånt. Och sen så tittar vi då på måndagen, så är måndagen det här säkerhetspolitiska, så det är Maria Malmer Stenegård som inleder. Där är också Elina Valtonen, Finlands utrikesminister, som är med. Likaså Mikael Claesson, överbefälhavare, som är med, och plus en del annat. Och sen om vi tittar då på tisdagen, så är det då den mera inre säkerhet. Och där är då inleds av Gunnar Strömmer, och sen Socialdemokraternas motsvarighet Teresa Cavallo. Och sen kommer rikspolischefen Petra Lund. Och så är liksom programmet uppstrukturerat. Och sen är det då block under de här tre liksom ramarna som liksom då går in på alla möjliga detaljer. Men om vi börjar, och vi ska gå igenom det nu tänkte jag. Så att, ska vi börja liksom allmänna reflektioner? Ska vi börja med Patrik?
Nej, men det är tre snabba allmänna reflektioner. Jag saknar 80-års tematiken i programmet. Det märks inte att det här är en som firar 80 år. Det finns ingen reflektion om folk och försvar och vilken roll det har spelat eller så som framträder i programrubrikerna. Reflektion två är ju att man har slängt in ett block allra sist geopolitiska vinnare och förlorare. Och där har man då allra sist Kinas ambitioner idag och 2050 och Ryssland som militär motståndare idag och 2050. Och jag har lite svårt att förstå logiken att man avslutar med det som borde vara dimensionerande för hela samtalet. Min tredje reflektion, det är att budskapen på scen kanske kommer att vara väl anpassade till den tid vi är inne i, men allvaret och riskerna avspegla sig inte riktigt i rubriksättningen.
Amanda, vad tänker du när du ser detta?
Jag känner att det känns lite svävande. Jag var lite inne på samma sak som Patrik. Jag kan tycka att om man bara läser rubrikerna så är det här kanske ett program man skulle ha haft för 3-4 år sedan. Att man känner inte riktigt var vi befinner oss. Det är fortfarande ganska svävande, och men liksom saker som vi redan borde ha kommit fram till, det kanske vi inte har, men då borde man tala om dem med lite mer brådska. Och sen så är det mycket ministrar, mycket generaldirektörer, lite oppositionsledare, några internationella gäster, det är vd:ar för försvarsindustrin. Det är väldigt topptungt, och det riskerar att göra att det också blir väldigt tillrättalagt. Att det blir risk att det blir liksom lite ryggdunkande topparna emellan. Ja, men vi är åtminstone på rätt väg och sådär, istället för att peka ut. Och sen någonting jag har haft invändningar mot tidigare, men som återkommer i år. Det är i princip inga kritiska röster. Det är ingen liksom analys eller reflektion egentligen. Det är inga journalister på scenen till exempel. Ungdomsförbundsordförande naturligtvis, men det är de ju alltid. Men annars så är det liksom... Det är inte upplagt för så mycket diskussion och kritiska budskap, utan det känns mest som en rad linjetal staplade på varandra, eller det vet vi ju inte innan talen hålls naturligtvis. Det känns som det finns risk för det utifrån programmet.
Johan?
Det finns ju två journalister som är med i någon punkt där, så man pratar om digitalt samtal och sånt där.
Ja, men de pratar om sin egen verksamhet. Ja, de absolut. Där för att, precis, jag tänker att tidigare år har det i alla fall, vissa år har det varit så att det har varit
Anders Lindberg på scen.
Ja, Anders Lindberg till exempel, som har varit upp och kommenterat diskussionen utifrån liksom ja, eget rätt perspektiv, och det saknas i år.
Jag vill för andra året poängtera att det elefanten i rummet. Vi pratar inte USA här. Och återigen, jag förstår att regeringen inte kan stå och hålla ett seminarium om det, men det går ju inte att komma ifrån den elefanten.
Nej, och efter ett år så borde vi ha klarat av det. Jag kan förstå att man kanske tyckte att det var jobbigt efter valet och innan man hade tillträtt. Vad är det vi kommer att se? Men nu efter ett år så borde vi absolut kunna ta upp det. Och det är det här jag liksom kommer in på, att jag tycker inte att det här programmet i dess rubrikutformning präglar allvaret och att vi snart kan vara i krig. Vilket är liksom vad varningarna står som spön i backen just nu. Utan det här är en lite... Rubrikerna signalerar att det här är ungefär vad man är bekväm att prata om.
Om jag tänker på rubriker, relation, det är alltid svårt att veta vad rubriker betyder. Liksom. Rubriken från beslut till verklighet skulle naturligtvis kunna vara en rubrik på vilken konferens som helst om vad som helst. Så jag menar, den når vi alla. Hur möter vi verkligheten? Alltså det betyder inte så mycket. Men vad jag tänker på när jag tittar på inbjudan, alltså de personerna som står på scenen, så är det ju ett tvärsnitt av en svensk elit på många sätt. Men det är två saker tycker jag som slår mig. Det ena är det här med generaldirektören. Alltså det är väldigt, väldigt tungt av människor som inte har råd att göra bort sig på scenen. Det är väldigt lite så här utrymme för folk som kan tänka fritt eller kommentera fritt. Det finns, som ni sa, heller ingen som kan förväntas vara kritisk alls. Även om man kanske Svenska Freds, att man inte håller med dem, men den typen av rörelser finns överhuvudtaget inte med.
Ja, det finns ju en programpunkt som heter Rusta för fred, som är den klassiska fredsrörelserubriken på block 7 på måndagskvällen, där en person står som deltagare och det är ärkebiskopen Martin Medeus.
Ja, men det duger inte riktigt. Det är eftermiddagen, det är kvällspunkt eftermiddagen. Och ärkebiskopen brukar ju vara med, han brukar hålla en mässa eller i alla fall en någon morgonandakt någon morgon och så. Så att det här tar inte in hela samhället. Och eftersom ett av uppdragen som ligger bakom att Folk och Försvar skapades en gång i tiden är folklig förankring, så kan man säga att den dimensionen är inte riktigt med. Och i en tid när ändå det här är någonting som diskuteras, människor börjar bli skeptiska till massa saker. Man behöver diskutera NATO-medlemskapet. Det finns en besvikelse i delar av befolkningen om det. Det finns en upplevelse av att eliten inte tar människors oro på allvar. Det finns en ilska i vissa delar av samhället att man lägger så här mycket pengar på försvar när man kan lägga det på vård och sjukvård istället. Alltså man behöver ha med sig människor. Och tar man inte med sig människor på resan från början, då tenderar människor bli ganska irriterade och sen går de i opposition därför att de inte har fått vara med. Och det kan jag uppleva är ett liksom strukturellt problem med det här programmet, att det är väldigt lite koppling till så att säga de personer som eventuellt kan ha en annan uppfattning. Det andra som jag tycker är intressant, det är att tittar vi på till exempel Carl-Oskar Bohlin, Sveriges minister för civilt försvar, så finns det egentligen ingen kritiker överhuvudtaget i de programpunkterna som han har. Det är inte ens någon från oppositionen som får kommentera när han ska kliva in. Och det tror jag är ett misstag. Därför att här tror jag det finns en ganska stor debatt ute i samhället. Vad är egentligen civilt försvar? Är det så att vi faktiskt har ett fungerande civilt försvar överhuvudtaget i stora delar av samhället? Vi var ju på den här mediekonferensen till exempel för inte så länge sedan och pratade, där det var ju helt uppenbart att folk inte hade, alltså folk var precis i början av att tänka. Det här skulle han ju ha fixat efter 3 år, tror jag många tycker där ute, och liksom satt tonen för detta. Och han hade säkert fått en del kritik om man skulle sätta andra personer på scenen. Och istället har man ingen där.
Men Anders, här vet jag inte riktigt hur du läser programmet, för att under det block 3 så har du ju sen då i det blocket så har du ju SSUs förbundsordförande, TCOs ordförande, Röda Korset som då pratar om hur möter vi verkligheten.
Som absolut inte kan räknas som kritiker. Alltså,
så SSUs ordförande kan inte räknas som kritiker?
Nej, det tycker jag absolut inte. Ungdomsförbunden, absolut inte. Tvärtom skulle jag säga, de politiska ungdomsförbunden grundade Folk och Försvar. De är självskrivna i programmet.
Men nu var det ju då kritiker på att lyckas vi få med hela befolkningen eller inte.
Exakt, och då till exempel så hade jag gärna sett...
Då tänker du att SSU inte är en sån kritisk röst?
Absolut inte. Utan jag tänker att till exempel oppositionen skulle få vara med.
Nej,
i den panelen så står ju också Mikael Larsson som är en del av oppositionen.
De står sist
i försvarsutskottet där.
De står sist den dagen.
Nej, inte den.
Jag får nog rädda lyssnarna här. Vi tar en liten timeout på den här punkten. Ja. Anders efterlyser någon som direkt efter Bolin kan kommentera. Utifrån,
som det är normalt med ministrar.
Som det är normalt med ministrar, precis. Men du har ju en stor poäng med det här med civilsamhället och den delen av att den folkliga förankringen. Och då vill jag också bara skjuta in att det var en av de sakerna som Putin tog fasta på i sitt tal idag på förmiddagen till det ryska försvarsministeriet. Nämligen att det här som de här onda västmakterna som håller på att rusta nu gör, det är ju bara ett projekt av eliten. Det här är ju inte i folkets intressen som de företräder. Det är dumt att bjuda på den typen av sårbarheter egentligen, tycker jag, som man kan exploatera.
Och det är precis det även amerikanerna säger i sina liksom viskningar eller skrik om Europa, att EU och kriget i Ukraina och så vidare är någonting som beslutas av befolkningens huvuden. Jag tycker också det är intressant just det här bristen av diskussion om folkförankring och just i och med 80-årsjubileet som Patrik var inne i, man kunde ju åtminstone ha haft ett block om det här, den här väldigt unika forumet som vi har och hur det har påverkat och fungerat och vad det har haft för roll i folkförankringen och den försvarspolitiska diskussionen. Det är naturligtvis lite navelskådande, men det är ändå relevant och det är lite tråkigt att det överhuvudtaget inte är med med tanke på den smashläge man har med jubileet.
Jag tänker det, får jag bara säga det, att om man bara haka i det så är det faktiskt så att exakt, för jag tänkte komma till det innan Patrik ville också prata, nämligen att Carl-Oskar Bohlin är inte ett undantag här. Utan det är exakt samma sak när utrikesministern pratade dagen efter. Då har man heller ingen från oppositionen som är med och kommenterar eller någon annan som kan finnas. Det finns mängder av organisationer. Den största frågan för väldigt många i Sverige det året som har varit Gaza. Det finns jättemånga människor som har haft åsikter om det. Det har varit en jättestor fråga. Och man kan tycka olika saker om den. Men det är klart att här finns det en möjlighet för människor att diskutera det. När det gäller Pål Jonsson, då kommenterar Peter Hultqvist. När det gäller Ulf Kristersson, ja då kommenterar Magdalena Andersson. När det är Gunnar Strömmer, ja då kommenterar Teresa Cavallo. Men jag tror att man behöver, speciellt när man går in i ett valår, så behöver det uppfattas som att liksom alla är med. Och det är de inte här.
Så din kritik är egentligen att varje minister inte möts av en socialdemokratisk skuggminister i programmet?
Det är det ena. Och det andra, eller från oppositionen. Det kan vara någon annan från oppositionen.
Ja, nu är det ju bara socialdemokrater. Så det är ju de två regeringsbärande partierna som är där.
Ja, fast jag tycker inte att det ska vara de två regeringsbärande partierna som ska vara där. Jag tycker att det finns 8 partier i riksdagen. Du kan få med allihopa. Jag hade inte alls tyckt det var problematiskt om Maria Malmö Stenegård till exempel möttes av att någon från Miljöpartiet fick ha en synpunkt. Det hade inte gjort någonting. Men problemet är att när det blir så att man inte att ingen har synpunkter, då tycker jag faktiskt att det blir ett problem på programmet. Det blir inte balanserat. Det blir liksom... Och det öppnar en helt jävla onödig diskussion, tycker jag. Jag menar, de partier som är mot NATO-medlemskap till exempel, de är väl inte, de är typ med att kommentera i panelet sist här någonstans. Jag tror att det är ett problem. Jag tycker det är onödigt också.
Så om du hade gjort programmet så hade du haft färre ministrar eller fler från oppositionen. Och då hade det blivit mera politik och mindre allmän kritik eller kunskapshöjning.
Nej, jag tror inte att det står mot varandra. Hade jag gjort programmet så hade jag nog tänkt så här. Jag hade nog tänkt folklig förankring. Jag hade nog tänkt vikten av att alla olika delar av samhället skulle varit med. Det gäller liksom de politiska partierna, men det gäller också andra civila organisationer. Alltså, det hade varit ett bredare program, helt enkelt. Så hade jag tänkt.
Ska vi titta på de olika dagarna?
Vill undvika att det blir... Alltså rena typ valdebatter, för det är ju inte heller riktigt poängen. Jag vill dock påpeka en stor brist innan vi går vidare med att titta på det. Och det är ju att Gudrun Persson inte är med överhuvudtaget. Apropå bristen på obekväma röster. Nu tror jag i och för sig inte det är därför hon inte är med. Men kan man ha en rikskonferens utan Gudrun Persson? Speciellt i detta läge. Jag är skeptisk.
Kan man ha en slalomback i Sälen utan snö?
Jag är faktiskt ganska tveksam till det här. Alltså, hur kommer det sig att hon inte är med? Någon som vet det? Det är ju helt obegripligt faktiskt. Det är ju hon som är den stora stjärnan. Total tystnad möttes det av.
Upprördheten är stor. Nej, jag tycker det är väldigt märkligt. Därför att det är just det här vi söker. Kompetenta. Jag håller bara delvis med om den tidigare diskussionen. Men vad jag tycker saknas på riktigt, det är de här kompetenta, välutbildade rösterna som vågar vara obekväma, som inte egentligen företräder någonting alls förutom liksom professionen. Och där är ju Gudrun vårt främsta stjärnskott. Jag tycker det är jättesynd att hon inte är med. Och jag tycker också det är på något sätt symptomatiskt det här Patrik tog upp om att Ryssland ligger sist i programmet och ingen Gudrun. Då har vi någonstans tappat kompassen lite, kan jag känna.
Men ska vi gå igenom lite de olika dagarna? Ska vi börja med söndagen, om vi tittar på den? Det är ju då ett antal olika block. Det är ju block nummer ett som är då Ulf Kristersson, Magdalena Andersson och Ukrainas ambassadör. Det är block nummer två som ju handlar om orkar Europa ett långvarigt krig och sen försvarsindustri.
Och då kan vi se då att
vad tänker ni om
då? I block två så är det ju inte huvudtalaren tillkännagivenen, Europe's resolve in age of uncertainty. Så här kan man ju kanske tänka sig att det skulle kunna vara Ursula von der Leyen eller Kaja Kallas som skulle eventuellt kunna tänkas dyka upp här. Mm.
Och sen har vi ett block tre då som är det vi pratade om förut, Carl-Oskar Bohlin och ett antal andra punkter som är kopplat till försvarsvilja som man då analyserar här. Vad tänker ni om helheten här för söndagen?
Nej, alltså jag tycker söndagen är felgjord på det sättet att jag skulle ha lagt ett jubileumsblock på Folk och Försvar 80 år under söndagen och jag skulle ha lagt mer på hotaktörerna för att sätta grunden för vad är det vi har att hantera.
Mm. Amanda?
Nej, jag tänker också när vi pratar näst sista punkten på block tre där från vision till leverans, når vi alla apropå den här vi var med på beredskapskonferensen vi var med på som vi tog upp lite kort innan, så är det ju då utredare för myndigheten för delaktighet, generalsekreterare Rädda Barnen och VD Sveriges Radio, vilket får mig att tro att det kanske snarast handlar om någon form av liksom når vi alla som är informationen tillgängligt nog. Men där såg vi återigen saknad av den här diskussionen om hur når vi folk i det nya medielandskapet. Där det ju bara är etablerade aktörer och public service som är med. Och vi vet ju att public service inte når dagens ungdom. Alltså där hade det varit intressant att ha en diskussion om liksom det nya medielandskapet, olika aktörer, sociala medier. Den dimensionen saknas och den är också ganska akut just nu. Vi har ju sett under året inte minst all desinformation och propaganda som sprids i olika kanaler och så den kan man bemöta.
Mm. Johan?
Jag tänker på två stycken pass. Dels är det rubriken Orkar Europa ett långvarigt krig? Det kanske då skulle vara om Europa orkar ett långvarig kris. För att folk är ju trötta på kriget i Ukraina fast vi inte är med rent fysiskt.
Det är frågan vad syftar det på? Syftar det på det ukrainska, Ukrainas överlevnadskamp eller syftar det på att vi är i krig i Europa?
Ja, grejen är ju att ryssarna är ju i krig med oss men vi lyssnar ju inte.
Nej, vi gör inte det.
Nej. Det är den ena biten och den andra är den här just som ni var inne på, når vi alla? Det hade ju då kanske varit, det är ju lite top down va? Alltså det är predikstol, det är kommunikation med Sveriges befolkning och når vi alla? Det är ju frågan om vad vill folk då? Alltså det hade ju varit väldigt intressant att ha en typ sån prestation som har varit några år. Vad tycker svenska folket i den här typen av frågor? Mycket viktigt att ta med sig tror jag.
Alltså när jag tycker början av det här tycker jag låter väldigt intressant. Och det är också väldigt spännande att se vem det är som kommer. Om det är Kaja Kallas eller så som kommer. Det vore ju otroligt spännande att se. Men det återstår ju att se. Men det som är en av mina huvudkritiker mot hela programmet faktiskt, det är just block 3 på söndagen, den här Carl-Oskar Bohlin-punkten. Därför att den handlar om folkförankring, men den själva idén med alltihopa, det är att för att prata om kommunikation och Sveriges befolkning och försvarsvilja, så har man en analytiker från Försvarshögskolan och Myndigheten för delaktighet. Och sen har man generalsekreterare för Rädda Barnen och som vi sa då, VD Sveriges Radio, och sen har man fler som så här kommenterar detta. Jag saknar liksom den folkliga förankringen som idé här. Alltså, och då måste ju folket vara med. Och Folk och Försvar heter ju Folk och Försvar, inte Försvar. Så jag tycker det här finns ett problem. Här skulle det behövas dels, som Amanda sa, oppositionella röster som tycker något helt annat, oklart vad det är för några. Och dels liksom en kritisk analys. Har vi lyckats med detta? Och jag tror att liksom personer som själva är ansvariga för det kommer inte att komma med en kritisk analys. Och det tycker jag är ett dilemma här, faktiskt, i den här programpunkten. Sen är det jättebra människor som är med, så det kommer bli jättespännande att lyssna vad de säger, och de kanske lyssnar på detta och kommer att naturligtvis ändra sig och prata om folklig förankring. Men jag tycker det här är ett problem när man liksom inte har med folk och det ska handla om folk. Ja, det är min reflektion om den punkten. Någon som vill säga emot, Patrik?
Nej. Jag har väl tagit ordet för mycket, misstänker jag. Så nu är jag tyst. Jag vet min plats. Jag är inte bitter.
Säkert. Okej.
Okay. Ska vi tajma hur länge det varar?
Ska vi inte göra det och gå vidare till måndag istället? Det är då mera säkerhetspolitik. Och det inleds ju då med block 4 då, som är säkerhet genom samarbete. Där Sverige och Finland, och sen Mikael Claesson, överbefälhavare, pratar. Och sen är det Paul Jonsson, utveckling, leverans i skarpt läge, som ska prata om militär förmåga, och Peter Hultqvist som ska prata om det parlamentariska ansvaret för leverans. Och sen har vi då försvarsindustri och försvarsmakt kan man säga i huvudsak, eller försvarsmyndigheter. Och sen har vi då totalförsvarets leveransförmåga.
Ja, och där vill jag ju bara invända. Ja. Jag förstår inte rubriksättningen där.
Vilken av dem?
Totalförsvarets leveransförmåga i block 6. Det är ju när den militära delen av totalförsvaret avhandlas i block 5. Det måste ju då vara leveransförmåga för civilt försvar som de ska sätta där, inte totalförsvarets. Så där blir det liksom en terminologiförvirring av Folk och Försvar.
Ja, nej, men det har du nog rätt i.
För det är bara faktiskt civila ja, delar. Ja.
Och det blir ju inte enklare för folk att förstå vad vi håller på att bygga upp när det blir så här.
Nej, om man någon gång ska vara petig med ordvalen så är det väl kanske i det här sammanhanget.
Ja, så att jag skulle ju hoppas att de till slutversionen ändrar det till leveransförmåga för civilt försvar eller liknande. För det är det den här blocket handlar om. Inte totalförsvaret.
Nej, okej. Okay. Nej, du har en poäng där faktiskt. Men sen om man går vidare då, så är det ytterligare då en kvällspunkt där som var Martin Modéus, ärkebiskop, som ska prata efter middagen. Men om man tittar på helheten här så ser vi ytterligare ett fenomen som går igenom rikskonferensens program i sin helhet den här gången. Och det är mängden personer från försvarsindustrin. Och här har vi ytterligare då personer från försvarsindustrin. Så att försvarsindustrin är ganska väl representerad tillsammans med generaldirektörerna när de går igenom de här olika frågorna. Men här kommer väl det tunga Folk och Försvar, kan man säga. Det militära, liksom leverans av det militära och sen det leverans av det civila försvaret. Om man bortser från rubriksättning och sånt, är det någonting ni saknar som borde varit med?
Ja, jag saknar ifrågasättandet. Gör vi det här rätt? Det här är ju bara att prata utifrån leverans och plan. Det är inte ifrågasättande att vi faktiskt står inför ett väldigt allvarligt läge. Vi kan inte göra saker och ting som vi har gjort om vi ska skynda på. Jag saknar den känslan av brådska och behovet av förvaltningsmässig smidighet. Jag vill bara påminna om vad FOIs första forskare sa förra året, att det är klart att det går långsamt, fritt översatt vad han sa, det är klart att det går långsamt så länge vi är mer rädda för revisorn än för ryssen.
Men det är väl här vi saknar Gudrun Persson?
Ja, Gudrun är ju på liksom hotbildsanalysen, inte på hur vi får det här att rulla fortare. Är vi rätt organiserade? Styr vi landet på rätt sätt? Är det rimligt att Fortifikationsverket ligger på Finansdepartementet och avkastningskrav och inga anslag? Gynnar det en snabb upprustning? Alltså lite olika sådana frågeställningar. Utan allt det här ligger ju i rubrikform, ska jag säga. Vi vet ju inte vad de kommer att säga. Men i rubrikform så ligger det här väldigt välkammat.
Det är ju en ganska traditionell uppställning som du var inne på, Anders, tycker jag. Jag saknar ju bara en sak, och det är ju att man kunde presentera då var man ligger i reformen kring svensk underrättelsetjänst.
Ja, det var på sin plats. Det är ju fascinerande att den punkten inte heller är med. Det är kanske den största konfliktfrågan just nu på många plan som inte är med.
Och jag vill bara då säga att jag har inte gett upp i den frågan.
Alla budskap om att motståndet ska upphöra är falska. Okej. Jag själv skulle säga att jag ser fram emot två saker som jag är lite nyfiken på att se där. Det ena, det är faktiskt det här med möta hoten i vårt närområde, förutom ministrar och så, som är kul. Där tror jag en sån där diskussion som jag, och det är Eva Skog Haslum och Ulrich Hellebjerg som är chef för operationsstaben i Danmark. Det tycker jag, det ser jag fram emot. Det tycker jag är en intressant frågeställning som vi måste fördjupa sig mycket mer i. Liksom det här, vad får det här för konsekvenser faktiskt i vårt närområde? Och det andra är den här punkten som heter behov av leveranser, som ju är då den här försvars, man säger, den riktiga försvarsindustripunkten, som ju handlar om att man faktiskt också måste ha hårdvaran för att kunna försvara sig. Och lite vad, ja, det är försvarets materiellverk som ska prata där och förklara varför de har upphandlingsprocesser som tar 1000 år och så.
Ja. Så det är intressant. Men det kan vi ju då konstatera, vad saknas i det? Då saknas det ju bland annat hur vi bygger anläggningar för att kunna förvara saker och ting som vi köper in, och var får vi personalen ifrån för att hantera det här. De leveransdelarna saknas i det här blocket.
Det är en bra poäng.
Personalfrågan tas ju aldrig upp i någon form på det här, och det är ju liksom, det är ju kanske den absolut trängsta sektorn vi har i vår upprustning, så att det vore ju egentligen bra diskussion att ha.
Så personalfrågan, Gudrun Persson, saknar vi. Jag försöker summera här efterhand.
Sen ligger ju allra sist där militär förmåga med ansvar, där Human Rights Watch avslutar hela det blocket.
Precis. Och sen kommer ju då, som sagt, ärkebiskopen Svenska kyrkan som avslutning för dagen sen. Som vi får, och där finns också en to be announced, så att det kan komma någon mer person där.
Ja, vi får utgå från att ärkebiskopen sitter ju inte ensam där. Det brukar väl vara ett par till som är med på den
programmet. En liten kvällsbetraktelse, det låter väl trevligt i och för sig. Komplettera morgonbönen.
Ja, och sen har vi då den sista dagen, som ju då är säkerhet inifrån. Och den inleds då Gunnar Strömmer och Teresa Cavallo. Och de har ju idag, as we speak här nu, haft såna här gängsamtal som väl verkade mest komma fram till att de inte var riktigt överens än. Men de har i alla fall samtalat, så det är ett bra tecken. där finns ju liksom den punkt som väl har bjudit in kritiker. Och det är då Mia Edvald Insulander från Advokatsamfundet och John Stauffer som är då från Civil Rights Defenders, som ju faktiskt är kritiker mot den rådande politiken, eller i alla fall har ganska starka invändningar mot den. Och det är väl ungefär så jag gärna hade sett övriga programpunkter också då. Men i alla fall, sen så fortsätter det här med demokratin i det digitala landskapet, som ju är väl, vad heter det, ganska tech-tungt tolkar jag det som. Och avslutas då med vad jag tror egentligen handlar om valet, men den heter Där demokratins hjärta blir måltavla, och det är Säpochef och generaldirektör för Myndigheten psykologiskt försvar. Men det är väl egentligen valrörelsen. Vad gör vi när valrörelsen är måltavla liksom?
Jag tycker det är ett bra block. Jag tycker det är ett av de bästa blocken. Jag tycker att det är ett viktigt block, och jag tycker att det är rätt så bra komponerat ändå.
Ja, jag är böjd att hålla med. Det är lite så här jag gärna hade sett de andra också.
Ja,
faktiskt.
Och där är ju också lite mer just de som kan snarare än de som bestämmer.
Mm. Ja, och det är massa intressanta människor man inte heller vet vilka de är. Så här, Evelina Galli, techreporter, Sveriges Radio ska kommentera. Samhällspolitisk chef för Google, samhällspolitisk chef eller policychef för Meta. Alltså det är personer som inte har en prenumererad plats, så att säga. Så det är lite intressant.
Och i det här blocket så kommer ju då makthavarna, generaldirektörerna då, de kommer ju sist och har då att förhålla sig till det som har dykt upp under blocket, istället för att det är så att säga, det är underifrån som sätter agendan istället för tvärtom.
Folk och försvar skulle man kunna säga. Sen har vi då det sista avslutande, och det är då den här som vi inte vet vad det innehåller, som är geopolitikens vinnare och förlorare. Som just nu innehåller en person som heter Andreas von der Heide, och en utmärkt person, grundare av Concilio International, men det är liksom den enda. Allting annat är to be announced, så det får vi väl återkomma till kanske då senare.
Ja, men rubriken är Folkrätten under press. Sen är ju von der Heide under maktens geografi i förändring, där han ska få sällskap av någon till. Och sen har vi Kinas ambitioner idag och 2050, och Ryssland som militär motståndare idag och 2050. Och sen är det slut.
Det känns som ganska viktiga ämnen om man tänker sig.
Alltså slut, jag förstår liksom inte riktigt.
Ja, det känns lite improviserat.
Det känns som att de kommer på att oj då, vi skulle borde ha haft med det här. Vi lägger det sist.
Det är som den här Monty Python-sketchen när hon ska förlösa den här kvinnan och hon står och tittar på alla sina maskiner. Mm. Om det är någon som kommer ihåg den.
The machine that goes bing.
The machine that goes bing.
Okej, men hörni, jag anar en viss kritik mot Rikskonferensens program i år, mer än vad vi har nog varit kritiska innan, tror jag. Och om man ska sammanfatta den kritiken så är det väl att, om jag försöker mig till att sammanfatta så får ni säga emot, men att den folkliga förankringen när det gäller just kritiska röster, den syns väldigt väl den sista dagen i det sista blocken, men så borde resten av programmet kanske också ha man tänkt in, så att säga, den kritik som finns mot olika politikområden, så att det hade blivit en kritisk granskning. Vår superkraft liksom är ju den öppna diskussionen, trots allt. Inte den envägskommunikationen från myndighetschefer och liksom andra makthavare, utan det är just liksom en bredare debatt med fler människor. Och gärna människor man inte riktigt visste vilka de var innan. Nästan alla personer på de här första punkterna, de har man träffat, de känner man, de har sagt vad de har sagt och de har ansvar politiskt för det. Så att liksom en breddning av det hade varit bra. Sen saknar vi Gudrun Persson, och det får de gärna reda upp till söndagen. Fanns ju massa punkter där de kunde vara med i. Och sen så saknade vi personalfrågan.
Saknar vi att Kina, Ryssland och USA skulle få en mer framträdande eller tidigare plats i programmet.
Och sen saknar jag, men där uppfattar jag att ni inte höll med mig, att jag tycker den politiska balansen blev väldigt regeringstung. Men det är som sagt, jag tror att det var jag som tyckte det.
Nej, men jag tycker att det kan bli lite tröttsamt med samma form på varenda gång. Däremot så skulle man ju kunna fundera på hur man gör det formmässigt varierat. Men sedan så tror jag att vi är överens om att vi saknar 80-årsprogrammet. Så ska man sammanfatta det här, så var inte 80-åringen så pigg som vi hade hoppats på i år.
80-åringen som klivit genom fönstret, eller vad var det? Nej, det var 100-åring, förlåt. 20 år.
Det var ju... Till exempel när det gäller utrikesministern så ser de väl Finlands utrikesminister som hennes motpart till exempel. Och det är klart, vill man ha en Finlands utrikesminister i samma punkt som Sveriges utrikesminister, då blir det märkligt att ha oppositionen direkt efter, för då blir det inrikesdiskussion om det hela istället för någon slags... Så att på vissa punkter kan jag faktiskt förstå det.
Jag har ju svårare att förstå det, men jag anar att där tycker vi olika kanske, så att det är väl bara så det är.
Nej, men jag kan tycka att jag saknar att man till exempel skulle kunna haft Maria Malmer Stenergard och Elina Valtonen samtidigt i ett samtal. Inte att de ska hålla anföranden, till exempel. Mm. Alltså att variera formen mera dynamiskt.
Ja, det tänkte jag faktiskt på när jag läste programmet först. Det glömde jag bort, men jag tänkte att det inte är särskilt sociala medier anpassat. Alltså med tanke på att sociala medier förra gången kom ju att spela ganska stor roll med det här med nu är det krig, det kan bli krig i Sverige, hela den här, det blev en ganska stor röra kring det. Det är inte särskilt mycket här som är liksom sociala medier anpassat från start. Alltså den där typen av liksom kreativa former som samtal med varandra eller liksom just att liksom ha två personer som pratar och någon tredje som kommenterar, alltså det finns ingen flexibilitet, det är liksom talarstol, tala liksom, eller bord, tala liksom.
Ja, men det är en serie av linjetal staplade på varandra, det är lite den känslan man får, snarare än liksom en levande diskussion.
Mm. Ja, det blir intressant. Vissa av oss kommer ju åka dit och så får vi väl se om vi är lika fundersamma när vi ser det eller om vi kommer att ha ändrat oss och inser att egentligen var programmet rätt och det är vi som har fel. Men det återstår att se.
Så kan det ju vara.
Så kan det vara.
Det har väl inte hänt än. Men...
Skulle vi ha fel?
Det har inte hänt än.
Det vore rätt skönt om vi hade fel någon gång faktiskt. För hittills har det vi har haft rätt om har inte direkt varit positivt.
Nej, precis. Men hörni, då har vi gått igenom detta program. Nästa gång vi kommer så är det nog från Rikskonferensen som vi kommer att spela in. Och då kommer vi att försöka prata med ett par av de här aktörerna som finns där. Och det får vi återkomma till om typ, vad blir det? Tre veckor, va? Är det tre veckor?
Efter jul.
Efter jul, ja. Precis. Efter nyår. Så kommer vi återkomma. Och då kommer vi återkomma där uppifrån med att rapportera vad som faktiskt händer. Både lite vad som händer på scenen och skriva och kommentera om detta. Men också kanske också lite vad som händer vid sidan om scenen. För det är ju... Scenprogrammet är ju bara en liten del av Folk och Försvar. Det är ju väldigt mycket annat med möten och intressanta intervjuer och personer man kan prata lite längre med. Som ju allihopa är på samma ställe, vilket ju är en helt otrolig samlingsplats. Men det är väl det vi hade att säga. Någon som hade något mer att säga?
Vi får väl hoppas att vi inte har anledning att återkomma innan dess.
Precis.
Men, och om vi inte har det så får vi önska alla våra lyssnare en riktigt god jul och ett gott nytt år och hoppas att vi får lite ledigt att vila upp oss, för det kommer behövas, kan vi konstatera.
Precis. Så god jul och gott nytt år från oss. Från oss alla till er alla. Hej hej!
Hej då!
Hej!
Vår beredskap är god.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.